Och hälsar jag dig välkommen tillbaka till våra studier av Markus evangeliet. Eller kanske vi ska säga evangeliet enligt Markus. Det finns ju bara ett evangelium. Och här är det Markus som presenterar evangeliet utifrån sitt perspektiv. Vi utgår ifrån att det är aposteln Petrus som är huvudkällan för hans berättelse. Och vi har kommit till den femte delen. Jag tycker att vi börjar med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord, för ditt levande ord. Vi tackar dig för att du genom det uppenbarar för oss vem du är, vad du vill och hur vi kan få ta emot dig i våra liv. Vi ber dig, helige Ande, lys på bibelordet och väck en längtan i våra liv. Att inte bara vara ordets hörare utan också ordets görare. Och vi ber i Jesu namn. Amen. Vi är mitt inne i en avdelning med fem olika episoder där Jesus blir ifrågasatt och kritiserad av det religiösa och politiska ledarskapet i Israel. Förra veckan så läste vi hur Jesus blev kritiserad av de skriftlärda för att han förlät synder och därmed jämställde sig med Gud. Och sedan därefter så blev han kritiserad av fariseerna för att han kallade en tulltjänsteman vid namn Levi eller Matteus och åt tillsammans med honom. Och inte bara med honom utan med andra syndare och publikaner. Idag så ska vi läsa ytterligare tre sådana berättelser där Jesus blir kritiserad av sina motståndare. Den första, den handlar om Jesus och fastan. Han får kritik för att inte han och hans lärjungar fastnar när både fariseerna och Johannes lärjungar gör det. Och sen så kommer det två berättelser som handlar om vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra på sabbaten. Både sabbaten och fastan var två viktiga markörer för fariseerna på hur pass allvarligt man tog sin tro. Så vi börjar att läsa i andra kapitlet från vers 18. Jesus och fastan. Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade Jesus, varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas lärjungar men inte dina lärjungar? Jesus svarade, bröllopsgästerna kan väl inte fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem och då, på den dagen, kommer de att fasta. Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river det nya tyget bort ännu mer från den gamla manteln och revan blir värre. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall spränger vinet säckarna och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Så långt Guds ord. Både Johannes, döparens lärjungar och fariseernas lärjungar ägnade sig åt fasta. Och nu kommer frågan, varför fastar inte du och dina lärjungar? Och det borde Jesus och hans lärjungar göra, ansåg de. Det här var ju ytterligare en anledning till att Jesus inte var en bra ledare, menade man. Judarna hade en enda allmänt påbjuden fastedag i lagen. Och det var ju Jom Kippur, eller den stora försoningsdagen. Men fariseerna då, de tillhörde en strängare riktning som fastade faktiskt två dagar i veckan, måndag och torsdag. Så det var en tolkning av lagen enligt de äldstes stadgar. Och Jesus han svarar på frågan varför inte han och hans lärjungar fastade med en liknelse. Han säger att lika avigt som det skulle vara att fasta under ett bröllop eller en bröllopsfest och bara se på och titta på den goda maten som serveras. Lika konstigt skulle det vara om hans lärjungar fastade nu när brudgummen var hos dem. Så Jesus han talar alltså om sig själv som brudgummen. I Gamla testamentet och för judarna så var ju Gud själv brudgummen och Israels folk var bruden. Bara han hade rätt till bruden, det utvalda folket. Och bröllopet var den stora dagen då Gud skulle upprätta sitt folk. Så att kalla sig själv för brudgum, det var ju enligt fariseerna att jämställa sig med Gud. Och det väckte ju naturligtvis deras förtret, det har vi redan varit inne på, i samband med att Jesus reste upp den lame mannen. Liknelsen här betyder alltså att Guds rike håller på att bryta in. Med Jesus så var det nya på ingång. Nu skulle Gud ta makten på ett nytt sätt. Jesus är här. Guds rike bryter fram och därför är det olämpligt att fasta då. Men det kommer en tid, säger Jesus, då brudgummen ska tas ifrån dem och då ska de fasta. Vi kanske ska säga någonting om fastan vad gäller oss kristna. När vi nu spelar in det här avsnittet så befinner vi oss i fastan enligt kyrkoåret. Förra tisdagen så hade vi ju den så kallade fettisdagen. Och i västkyrklig då tradition inom kyrkoåret så börjar fasteperioden på askonsdagen och sträcker sig sedan 40 dagar, söndagar undantagna, fram till och med påskafton. Vi sjunger det i en julsång att julen varar än till påska. Men det var inte sant, för däremellan kommer fasta. Och de här 40 dagarna innan påsk ses ju då som en förberedelsetid inför påsken. Vi har ju talat om hur 40, talet 40 alltså, står för en viktig förberedelsetid. Vi vet ju hur, exempelvis hur Jesus fastade i 40 dagar. Innan han så att säga påbörjade sin tjänst. Hur som helst. Jesus han säger att fastan har sin tid. Men tiden för fasta är då brudgummen tas ifrån dem. Då ska de fasta. Och den tiden, mina vänner, den är ju nu. Nu är ju inte brudgummen hos oss på det sättet. Vi väntar honom tillbaka. Vi väntar på att Guds rike ska komma på ett fullkomligt sätt. Men under den här så kallade mellanperioden är det tid för bön och fasta. Och vi talar ju inte om reglerade dagar, men fastan är definitivt en disciplin som vi som troende behöver praktisera. Och jag tror också i viss mån återupptäcka. Jag anar kanske att det inte används frekvent hos de allra flesta troende. Fastan är ju lika lite som bönen en disciplin för en särskild kristen elit eller för de som är speciellt radikala, utan den är till för oss alla. Den är för vår skull som ett medel för en klarare andlig blick, skulle jag vilja säga. Att få en tydligare uppenbarelse om Guds väsen, om hans väg, om hans vilja. Och ett redskap till en nödvändig uppmärksamhet i vår tid. Att vi ska kunna hålla oss, som det står, vakna och nyktra. Fastan handlar ju inte om att försöka vrida om armen på Gud för att vi ska få det vi vill. Utan fastan handlar ju om att våra ögon ska öppnas så att vi ser det Gud vill. I bergspredikan i Matteus 6 och vers 16 så säger ju Jesus när ni fastar. Jesus han säger ju inte om ni fastar och om ni skulle få lust att fasta, utan när ni fastar. Han tar för givet att hans lärjungar ska fasta i perioder och i kombination med bön för att söka Herren. Och för den som följer då kyrkoårets rytm så är det ju då tid för fasta nu. Och det är ju på ett sätt ingen dum idé. Det är ju att förbereda sig inför påsken med fasta och bön. Påsken uppenbarar ju det och talar ju om det viktigaste i vår tro. Vad Gud har gjort för oss i Jesus Kristus när han dog på korset. För våra synders skull, för vår frälsnings skull. Och fasta kan definitivt vara till hjälp för att vi ska få en djupare och tydligare uppenbarelse och insikt om vår frälsning i Kristus Jesus. Och bli rotade och stadiga i vår vandring. Men Johannes lärjungar fastade, står det. Och det är ju Johannes döparen det syftar på. Och det var ju tänkt som en förberedelse för det nya som skulle komma. Men Jesus han står för det nya. Och så berättar Jesus två snabba liknelser för att visa på det omdömeslösa i att fasta då Jesus är hos dem. Liknelsen om det okrympta tyget och liknelsen om vinsäckarna. Och båda liknelserna de pekar ju i samma riktning. Poängen är att inte kombinera gammalt och nytt. Det nya ska inte paketeras i den nuvarande religionens form och riter. Om vi tittar på den första liknelsen. Det okrympta tyget på en gammal mantel. Om du sätter ett nytt, otvättat, okrympt tyg på en gammal mantel. Så händer ju det att när du tvättar plagget så kommer ju den okrympta tyglappen att krympa och slita sönder den gamla manteln så att revan bara blir ännu större. Och när det gäller vinet och vinsäckarna så består ju vinsäckarna av djurhudar då som är preparerade på insidan och ihopsydda. Och från början så är ju de här djurhudarna elastiska och de tål att utvidgas när vinet jäser. Men med åren så blir de ju styva, bräckliga och häller man då nytt vin i dessa säckar så kommer ju säckarna att sprängas och vinet kommer att gå om intet. Jesus han kommer med något nytt. Han är det nya vinet. Jesus han gör slut på det gamla sättet att räkna med egna förtjänster. Han lappar inte ihop evangeliet med den rättfärdighet som en människa eftersträvar genom att lyda lagen och göra goda gärningar. Nej, det är en ny ordning. Vi gör inte goda gärningar för att bli frälsta. Vi lever efter och följer hans bud. Därför att vi är frälsta. Det är ett omvänt sätt att tänka. Och för att då återknyta till fastan som ju var själva konfliktfrågan. Så vi fastar ju inte för att få Guds gillande och acceptans. Den har vi ju redan i Kristus Jesus. Vi fastar för att vi behöver det, mina vänner. Nu när inte brudgummen är hos oss. Vi förbereder oss för att Guds rike ska komma. Vi vill få klara ögon så att vi kan se det och hålla fast vid det och också ta emot det när det kommer i sin fullhet. Det här med gammalt och nytt, det kan ju överföras på väldigt många saker egentligen. Mycket kristen vardagsvishet består ju i att skilja det nya från det gamla. Och inte bara göra någon slags mix och ett ihopkok och eget ihopsnickrat smörgåsbord av allting. Den kristna tron och Jesus är ju inget tillägg till allt annat. En plusmeny till det man redan har. Utan det är ju ett helt nytt liv. Det är ett helt nytt sätt att tänka. Att tala, att leva. Bibeln säger ju att vi måste bli födda på nytt. Vi blir nya skapelser i Kristus Jesus. Där det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit. Underbart, underbara ord. Låt oss gå vidare då till nästa knäckfråga. Det som rör sabbaten. Och vi läser ifrån vers 23 till vers 27. En sabbat gick Jesus genom några sädesfält och hans lärjungar började rycka av axeln där de gick. Då sa fariseerna till honom, se varför gör de sånt som inte är tillåtet på sabbaten? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga? Han gick in i Guds hus på överste prästen Ebiatars tid och åt skådebröden som bara prästerna får äta, och han gav dessutom till dem som var med honom. Sen sa han till dem, sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Sabbaten, det var ju en hjärtesak för en from jude. Den bidrog ju till den judiska identiteten i förhållande till omkringliggande hedniska folk. Guds folk helgade sabbaten. Och judarna firar ju sabbat från solnedgången fredag kväll till lördag kväll. Och den räknas ju som den sjunde dagen. Gud vilade på den sjunde dagen vid skapelsen. Israels folk befalldes att hålla sabbaten när de fick budorden genom Mose. Sabbatsbudet var ju faktiskt av ett annat slag än de andra nio. De andra var ju moraliska budord, men sabbatsbudet var ju ceremoniellt. Det enda anledningen till att det var fel att arbeta på sabbaten, det var ju att Gud hade sagt det. Och fariseerna, de ansåg att det var arbete då att rycka av axeln när de gick genom åkern. Och Jesus svar här, det är inte att leka med, trots att det förefaller nästan lite retsamt. Jesus, han förnekar inte att de bryter mot sabbaten, men han hänvisar här till särskilda omständigheter. För första gången då så jämför han sig faktiskt själv med kung David. David, han var ju den rättfärdige kungen i Israels historia. Han var number one. Och från hans stam väntade man ju en efterföljare som skulle upprätta Israel. Det hade profeterna sagt. Och vi sjunger ju om Davids son, och vi menar ju Jesus. Och då berättas det i första Samuelsboken, det 21 kapitlet, ett tillfälle då David är på flykt och så kommer han till prästen Ahimelek och ber om bröd. Men det finns inget annat än skådebröden, alltså heligt bröd som har legat inför Herrens ansikte, allt enligt då föreskrifterna. Och prästen gav David skådebröden till att äta. I det här nödläget. Nu ska vi se på en viss koppling här. För det här, när det här hände med skådebröden, så hade ju Gud redan utvalt David. Han hade blivit smort till kung av profeten Samuel. Men han hade ännu inte bestigit tronen. Så Saul var fortfarande kung och David levde i flykt. Och anhängare samlades runt David och David bidade sin tid. Och här kan vi då se jämförelsen till Jesus. Jesus var ju judarnas sanne och rättmätige kung. Han var utvald av Gud, han var smord. Om vi tänker på det som hände i samband med hans dop. Men han var ännu inte erkänd av folket. Han var ännu inte så att säga insatt i sitt ämbete. Så David, han bröt mot reglerna för att låta sina hungrande män äta och för att rädda liv. Alltså om mänskligt liv var hotat, så skulle budet om att rädda liv gå före sabbatsbudet. Guds bud är till för att skydda oss. Guds bud är till för att uppehålla livet, inte för att plåga oss, inte för att lägga bördor på oss. Och på samma sätt så har inte Jesus kommit till världen för att upprätthålla en massa regler, utan för att rädda liv. Och han som är herre över sabbaten, han väljer ju själv om han vill bryta mot den eller inte. Så ni förstår vilket anspråk Jesus gör på vem han är. Människan, säger Jesus, blev inte till för sabbaten, utan det är tvärtom. Som kristna så firar ju vi söndagen som vår vilodag. Det kom ju ganska snabbt in i församlingens historia i takt med att de Jesus-troende blev uteslutna ur synagogen. Och då började de att bryta bröd, står det, på den första veckodagen, det som då är söndagen. Kristendomens dag är den första dagen i veckan. Det är uppståndelsedagen, det är pingstdagen då anden följde Herrens dag. Vi är ju väldigt vana med almanackor där söndagen är längst till höger, alltså söndagen är den sista dagen. Och jag har en almanacka på mitt kontor i kyrkan som jag har fått ifrån Kenya, och där är söndagen längst till vänster. Där är söndagen den första veckodagen. Och det är ju bibliskt. Det ligger någonting i att ge det första till Herren. Vi börjar veckan med att vila och att vara inför Guds ansikte för att sedan arbeta. Det är i vetskapen att frälsningsverket är fullbordat och vi kan vila i det. Det andra synsättet är ju att man arbetar först och sen vilar man och hämtar kraft hos Gud. På något sätt så illustrerar det här lite grann av det gamla och det nya. Det gamla tänkesättet är att först göra skäl för sig för att sedan kvittera ut lön. Det andra synsättet är att vila i frälsningsverket, att det redan är utfört, att det redan är betalat och att vi därför arbetar för Herren. Vi tjänar honom med glädje. Sabbaten firas ju till minne, kan vi säga, av den första skapelsen. Herrens dag hör ju samman med den nya skapelsen. Sabbatsdagen, det var ett ansvar och en plikt. Herrens dag, den är ett privilegium. Men med det sagt så tror jag också att vi som kristna behöver vara noga med vår vilodag. Vilodagen är ju en gåva till oss, alltså nedlagt i skapelseordningen, att arbeta 6 dagar och vila en. Det är ju en hälsosam rytm. Så jag tror verkligen att vi är klokt i att ta vara på den. Inte pyssla med de vanliga sysslorna. Att försöka undvika sånt som faktiskt kan vänta till nästa dag. Det är ju märkligt liksom hur tiderna har förändrats. Och det är ju på något sätt symptomatiskt för vår tid. Alltså jag och ni som är också lite äldre vet ju att affärerna, de var ju inte öppna på söndagen förr. Söndagarna, det var stilla dagar, för att inte tala om långfredagen. Och det här är ju då inte alls som det är idag. Här kan vi nästan tycka att Jesus står för nästan en liberal hållning. Men då kan vi ju inte jämföra det utifrån vår tidsålder, utan vi måste tänka på hur det var där och då. Formen hade blivit viktigare än innehållet. Men som sagt, jag tror att vi behöver verkligen vara noga med den här rytmen och ta vara på Herrens dag, söndagen. Att gå till Guds hus, att också få vila, att få vara inför honom och möta honom på ett särskilt sätt. Även nästa berättelse rör då sabbatsbudet, och nu gäller det huruvida man får bota sjuka eller inte på sabbaten. Och vi har ju redan sagt och konstaterat att sabbaten är till för människan och inte människan för sabbaten. Den är till för att rädda liv och inte för att döda. Den är till för att göra gott och inte ont. Och jag läser ifrån det tredje kapitlet. Vers 1 till och vers 6, till och med vers 6. En annan gång gick Jesus till synagogan och där fanns en man som hade en förtvinad hand. De vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. För de ville få något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen: ställ dig här i mitten. Sen frågade han dem: är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda? Men de teg. Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över deras hårda hjärtan, och sa till mannen: räck fram din hand. Och han räckte fram sin hand, och den var nu återställd. Men fariserna gick ut och började genast göra upp planer med herodianerna för att döda honom. Till skillnad från förra gången så sker ju den här diskussionen offentligt i synagogan. Alltså det Jesus nu säger, det blir ju officiellt på ett helt annat sätt. De höll ögonen på honom, står det, för att få någonting att anklaga honom för. Nu kom de inte bara för att lyssna till Jesus, utan nu kom de för att sätta dit honom. Det gäller att hålla ögonen på Jesus, att nagelfara honom och se verkligen om han höll måttet för att vara en judisk ledare. Och här i synagogan då fanns ju den man då med en förtvinad hand. Och Jesus, han frågar om deras åsikt. Han vet ju vad som pågår bakom kulisserna, så han frågar och de tiger. Får man verkligen inte vara god mot en sjuk man på sabbaten? Det här är Jesu fråga. Och de är hur som helst inte överens i sin bedömning. Det som Markus faktiskt är ganska ensam om i förhållande till de övriga evangelisterna, det är att berätta om Jesu känslomässiga reaktioner inför motståndet. Det står att Jesus blev både vred och bedrövad över deras hårda hjärtan. Här är någonting ni kan spana efter i den fortsatta läsningen. För Markus betonar ofta Jesu mänskliga drag, hans känslor, att han blir hungrig, att han blir trött och så vidare. Och i det här fallet så blev han både arg och bedrövad. Och är det någonting som Jesus blir arg och bedrövad över, så är det hårda hjärtan. Jesus, han botar mannen medan fariserna går bort för att överlägga om att röja Jesus ur vägen. Det naturliga borde väl vara att bli glad när en man får hälsan tillbaka och blir helbrägdagjord. Men istället så blir de rasande. Och här ser vi ju faktiskt vad lagiskhet kan göra med människor. När regler och principer blir viktigare än människan. Och det står att fariserna gör gemensam sak med herodianerna. Och ironiskt nog så drog de sig inte för att nu på sabbaten göra upp planer för att döda en människa. Vad var det Jesus hade frågat? Han hade sagt: är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda? Men det svarar de inte på. Jesus, han räddar liv. Han botar de sjuka. Han gör gott mot människor. Medan fariserna och herodianerna smider planer på att röja Jesus ur vägen, att döda honom. Och med det då så har vi läst dessa fem episoder som alla beskriver så kallade konfliktsituationer. Nu så ska vi avsluta den här bibeltimman med att läsa verserna 7 till och med 12 i kapitel 3. Det är fantastiska verser där Jesu hjärta verkligen kommer till uttryck. Jesu hjärta är inte hårt och kallt. Jag läser från vers 7. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön. Och en stor skara från Galileen följde efter. Också från Judeen, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och området runt Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. För han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade: "Du är Guds son." Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Det är en god sammanfattning av Jesu verksamhet och en målande skildring, tycker jag. Där vi också märker att det är ett ögonvittne som berättar och tar fram de små detaljerna. Trots fariseernas många försök att övertyga folket om Jesu oduglighet som ledare så avtar inte rörelsen runt Jesus. De kommer från avlägsna platser. De kommer från öst och väst, från syd och nord. De kommer till och med från områden som inte är judiska. Och lärjungarna, de måste ha en båt till hands, en flyktväg, för att inte Jesus ska bli trängd när han talar och när han botar. Vi kan ju nästan känna en viss avund när vi läser det här och jämför med en ganska svag tillströmning till Jesus i vårt land. Men folkmassorna runt Jesus är fortfarande stora. Det som däremot är intressant är ju demografin, var folkmassorna finns runt Jesus idag. Det som en gång var Europas religion, och nu värjer jag mig väl lite grann för att använda ordet religion, men du förstår vad jag menar. Det som en gång var Europas religion, det är ju idag södra halvklotets religion. Kyrkan globalt sett, den håller inte på att dö ut. Den har bara liksom förändrats demografiskt. Europa är ju en förhållandevis svag kontinent i sammanhanget. Däremot så sker det ju fantastiska saker i Sydamerika, i Afrika söder om ekvatorn och även i asiatiska länder. Antalet kristna ökar, och det har aldrig funnits så många kristna på vår jord som nu. Sen ska vi också samtidigt hålla i tanken att jordens totala folkmängd har ju också ökat. Så procentuellt sett så finns det nog inte fler kristna idag än för 100 år sedan. Men låt oss tacka Gud för att det fortfarande finns en stor rörelse runt Jesus på vår jord. Och att Jesu verksamhet går vidare. Att under och tecken sker och att det inte har mattats av. Men låt oss också lyfta upp vår egen kontinent. Låt oss be för vårt land Sverige. Och låt oss ha tro för att Gud inte är färdig med Sverige eller med Europa. Amen.